Jesus, tack för att vi den här stunden bara får vara vid ditt kors. Jesus, jag tackar dig för att vi får säga, du är vännen för evigt. Jesus, jag bara prisar dig. Jag bara tackar dig för att vi idag har förmånen att få vara vid ditt kors och bara tillbe dig. Jesus, jag bara tackar dig för att du står med öppna armar och säger kom. Alla som behöver ett möte med Gud idag så får bara kom. Jesus, jag tackar dig att vi får be att den helige ande ska få vara här. Ska få vara närvarande. Jesus, jag bara tackar dig för att du får beröra oss. Jesus, vi får öppna oss för dig. Och bara be att det är du som ska tolka de ord som kommer att bli sagda idag. Jesus, jag ber att vi ska förstå det som du har lagt på mitt hjärta. Att jag kan dela det på ett sunt sätt. Att mina medmänniskor också förstår vad jag vill ha sagt. Så Jesus, jag bara tackar dig att vi får lägga det här mötet i ditt namn. I Jesu namn. Amen. Tack för förtroendet att få tala till er. Det är en par år sedan jag sist var sommarvikarie. Som sagt, jag heter Kenneth Nygård och ifall inte alla känner mig så kan jag berätta lite kort om mig själv. Att jag brukar synas här i församlingen och jag skojar med massor där bak vid dörren idag. Jag brukar oftast vara där en där barnrummet eller på sista bänken. Men man ska ju hållas där för att då blir man ju bjuden fram. AKV för den som sätter sig längst bak och blir skuffad bakåt. Ja. Till vardags jobbar jag ju på Samaria. Och Samaria är ju en organisation som på kristen basis vill hjälpa rusmissbrukare till att hitta ett bättre, ett sundare liv. Och inom Samaria så har vi ju både i medgång och i motgång alltid stått för att de som har levt ut ett hårt liv så behöver få komma och möta Jesus. Och mycket av det som vi jobbar på Samaria så handlar om också att genom samlingar, genom personliga samtal berätta om att det finns möjlighet att få komma till en Gud som kan förlåta den som har varit kanske mest av allt nere. Och den som tror att Gud har inga möjligheter att frälsa mig. De människorna, många av de människorna har också fått möta Gud genom det jobb som vi gör på Samaria. Så vi har mycket att vara tacksamma för där också. Och ofta behöver vi också förbön för att det kan vara tuffa, stormiga tider. Det som är kanske det nyaste kring Samaria nu så det är ju att vi har i Borgo under vårvintern jobbat med en utställning som sådana som har varit långtidsarbetslösa eller som allmänt inte har kunnat komma in i arbetslivet har fått vara med och jobba med. Och det har gått ut på att vi har byggt upp vi köpt grunden till en sån där modell minivärld. Där finns alla de här sevärdheterna i något mindre mindre skala. Och där har ett 40-tal människor dag ut och dag in suttit med tändstickor och laga limma och laga ihop till en minivärld helt enkelt. Och där går tåg och bilar och har ni vägarna förbi till Borgo så ska ni verkligen satsa på att gå dit och se. För det är någonting som jag rekommenderar varmt att se på. Och egentligen, det som jag kommer till säga idag, så har på sådana här lugnare stunder på Samaria har det här fått mogna fram under min vårvinter. För att jag kom, eller vi ska säga Maria kom på mig själv att jag hade en liten nedstämd period, att inte så mycket saker och ting funkar, eller jag kände att det funkar inte så mycket i mitt liv. Och sen kväll så frågade Maria att är det riktigt bra med dig nu? Och liksom det här blev som en liten veckaklocka, att jag fick se mig själv i spegeln och fråga, hur mår jag riktigt? Och mitt i det här så läste jag också ett par böcker, bland annat Bill Hybels och John Ortberg, som är dit i Chicago. Har en församling där och deras böcker så fick mig liksom att börja tänka, och mycket av de tankarna som kommer ut ikväll så är det, som har blivit liksom, som har gått och malat nu i flera veckor. Och för några veckor sedan på en cellsamling så nämnde jag om det här att Gud har arbetat med mig och gått ganska djupt. Och då sa de att du behöver nog ta och skriva ner det här. Och så tänkte jag, nu kanske jag ska skriva några franska streck på ett papper. Och så några dagar efteråt så ringde Patte och frågade att skulle du vilja predika den här söndagen? Så sa jag att ja. Och då kände jag helt självklart att det är det här som jag vill dela. Ofta så kommer man på sig att just den här besvikelsen, man är besviken på sig själv att jag har haft stora planer men de har lämnat på hälft. Jag har försökt så mycket men jag kommer på mig att jag kommer inte ens upp till hälften av vad jag skulle vilja. Och jag tror att vi alla har varit på något sätt där. Jag skulle vara en bra förälder. Och så känner man sig ändå misslyckad för att saker och ting händer. Och liksom mitt i allt det här så får man bara helt enkelt kapitulera och börja komma tillbaka till Gud. Och det var liksom det som kanske hände för mig också, att jag insåg att jag hade dragit på i väldigt egen kraft under hela vintern, och jag var helt enkelt ganska slut och fick ta en period när jag lugnade ner mig. Och en gång i tiden så hade Israels barn inte heller hört ett positivt ord på väldigt, väldigt länge. Och en dag så uppenbarade sig Gud genom att det blev en liten eldsvåda mitt ute i öknen. Och i och för sig tror jag att det här var en ganska vanlig syn. Men där gick en man vid namn Mose. Gick där och funderade säkert på sitt dagliga liv. Om man har alla sina boskap med sig nu till sin svärfar. Och vad svärfar säger om han kommer hem för sent. Så helt plötsligt så ser han att det brinner. Och han såg sig om. Jaha, ännu en buska i öknen brinner. Men det som man såg att var skilt med den här, det var att den brann inte upp. Liksom det var bara, det var eld men ingen kol så att säga. Så han gick dit närmare och där fick han ett gudsmöte. Och där fick han kallelsen att han, som hade gått i 40 år och sagt att jag är en misslyckad människa. Varför slog jag den där egyptiern på käften? Jag som hade allting perfekt. Och så slog jag han på käften för att jag blev lite arg. Så jag måste fly. Och nu har jag fått hålla mig undan i 40 år. Och mitt i den här situationen så får Mose en kallelse om att gå tillbaka till det hov som han lämnade. Och säga, så säger Herren, Israels Gud, att släpp mitt folk. Och vi känner väl alla till den här berättelsen, så vi behöver inte diskutera den desto mer. Men Moses skulle ha haft ett alternativ att strunta i det här. Nej, jag klarar inte av det här. Men han var villig att ta ett steg till sidan. Han var villig att stiga åt sidan och lyssna och låt Gud tala in i hans liv. Och det tror jag att det är en väldigt viktig sak. Om vi känner oss frustrerade, om vi känner oss nere på olika sätt, så är det jätteviktigt att vi går åt sidan och åtminstone frågar, hur är det med mina, hur är det med mitt liv? Och liksom, ibland också så det behövs så lite för att man ska få den här uppmuntran tillbaka. Ibland behöver man få ge en gåva, kanske materiellt, eller bara finnas till för en medmänniska. Och ett sånt exempel fick jag vara med om när jag kände mig ganska nere. Det var en kväll som hade vi insåg att vår skrubbdörr var lite svår att få igen. Så vi måste ju börja fundera, vad är det för problem där i skrubben nu eftersom dörren hela tiden kommer upp. Och vi hade ju lite för mycket grejer där. Dels fick vi börja sortera om och lägga på olika hyllor igen. Men så hittade vi också saker som vi inte upplevde att vi hade så mycket användning för. Och bland annat var det någon sån där riktigt, ska vi säga, småbarns leksaker som vi hade i en låda. Så tänkte jag att det här kanske inte är riktigt aktuellt för dagen. Så kom jag ju på att våra grannar hade ju fått i vintras tillökning. Så då tog jag lådan under armen och så ringde jag på dörren och så frågade jag att skulle ni behöva en sån här? Och minen som jag mötte var ju ett stort frågetecken och en gapande mun. Va? Menar du sälja? Nej, vill ni ha? Va? Och det tog en ganska god stund innan grannfrun insåg att jag verkligen menar allvar med att jag ville ge det här. Men till sist så, nu kan vi ta emot det nu. Och så fick jag säga då liksom att var välsignad med de här sakerna. Och jag vet inte hur de kände sig, men när jag gick ner så då blev jag glad. Och då kom jag på att alltså tänk vilken känsla av inre frid som en gärningsman kan få av att göra en god gärning. Och det här liksom det värmde. Det gav en känsla av att så lite man behöver för att bli uppmuntrad själv ibland. Och när vi tänker på Sions vision så har vi ju just det här fyra punkter som kanske är en huvudrubrik här. Alltså vinna, förankra, träna och sänd. Och det som jag kommer att prata om nu så handlar kanske mer om förankra i sitt eget liv. Att träna sig själv till att bli en god människa. Så jag ska läsa från Efeserbrevet 2, 8, 9 och 10. Ty av nåden är ni frälsta, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska behöva berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Säkert är det många som har funderat på den här paradoxen. Att först så säger han att Gud har frälst oss. Guds gåva är det att vi är frälsta. Och så i nästa vers så står det att hans verk är vi är skapade till goda gärningar. Och då får man liksom sätta sig ner och börja fundera. Hur är det riktigt? Vad är det som gäller? Självklart, nåden gäller. Gud har älskat oss. Gud har sänt sin enda son till ett offer för vår skull. För att vi ska ha en möjlighet att bli frälsta. Men när vi har sagt ja till Gud så är det som någonting på insidan börjar mala. Jag måste få göra någonting för Gud. På samma sätt som den här kärleksrelationen mellan människor. Att jag måste få göra någonting för den här människan som jag tycker om. Så börjar en längtan att göra någonting gott växa. Och det är den här längtan som jag ska försöka beskriva genom att delar det som jag har lagt ner på papper. Om att växa till, att bli en kan vi säga på ett sätt bättre kristen, utan att laggärningarna ska få komma in, utan att jag ska behöva känna den här pressen som vi så ofta känner. Det lilla ordet förvandling, det har en ganska lång historia. Det kommer faktiskt ur en av de mest betydelserika orden i hela Nya testamentet. Man kan nästan säga att det är på det här ordet som hela boken är grundad. Förvandling. Och på grekiska är det morfo, som betyder det verkliga inre formandet av en människas egentliga natur. Och samma tema används också, eller samma term används när det här embryot formas in i moderns kropp. Och liksom det är den formningen, den daningen som vi egentligen behöver tänka på. Att om jag ska växa som kristen, så behöver jag också ta till mig de här orden. Samma ord använder Paulus också i Galaterbrevet 4:19 när han säger att tills Kristus har förverkligats i er, enligt Bibel 2000-översättningen. Och Paulus, han längtar efter att Kristus skulle få födas in i de här människorna, så att hans karaktär, Jesu godhet skulle få komma till uttryck i hela den här personlighet som det handlar om. Att få vara i den här processen i livet, att få växa. Det var det som han längtade efter när han skrev det här till Galaterna. Och ungefär ett dylikt ord nämns om också i Romarbrevet 12. När han säger så här, att så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa inte efter den här tiden, utan låt er förvandlas genom sinnets förlyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja och vad som är gott och fullkomligt och som behagar honom. När den verkliga förvandlingen sker, så måste jag inte göra saker, utan jag märker att jag längtar efter att få göra dem. Och då börjar vi kanske mer och mer förstå det som Efesierbrevet 2 talar om. Och många har väl tyvärr reducerat det här, vad ska man säga, redskapet av en andlig tillväxt till aktiviteter som bibelläsning och bön. Eller som man kanske så där ironiskt sagt kan säga, en stilla stund lite nu som då. Att visst handlar det om det, att vi ska läsa ordet, att vi ska vara i bön. Men jag tror det här är inte allt. Det finns så otroligt mycket mer som Gud vill ge till oss. Men Gud kan ta till oss i så många situationer. Under den här vårens lopp så har jag på jobbet ofta spelat. Det finns en kristen radiokanal som jag hittar på internet som heter praise1065.com och som spelar lovsånger. Och ibland har lite prat och lite amerikanska nyheter och sådär, liksom dit upp från Seattle, Washington och dit upp vid Kanadagränsen. Och det var ganska roligt att på ett sätt följa med lite vad som händer där och hur kulturen är. Och framförallt de här lovsångerna som de har spelat. Och många gånger när vi har haft lite lugnare på kontoret, som man har kunnat lägga på radion där, så har Gud kunnat komma över mig så jag nästan har suttit och lagt en tår på kinden och fått möta honom där och liksom orka kanske vidare då igen, att jag har fått på det sättet växa ganska mycket. Och det här med att växa, ibland blir det som ett krav att jo, nu är jag kristen, nu måste jag så mycket, så att man nästan kommer i andra diket. Och John Ortberg kallar det här för pseudoförvandling, eller det här gränsbevakande. Och för att vi ska förstå lite av det så ska jag dela hans tankar. Den stora förvandling, eller liksom den stora faran uppstår om man inte upplever en äkta förvandling. Ja, man slår sig till ro, man sätter sig ner och så försöker man växa. Jag försöker. Och då blir det ofta så att om inte den här längtan kommer inifrån, så kommer den utifrån. Och då blir det någonting yttre som man börjar bygga upp sitt liv kring. Man kanske skaffar sig en teoretisk kunskap, att så här säger boken. Och så kan man lägga upp 14 punkter. Teologerna har noterat att mycket av det som judiska rabbiner skrev där kring första århundrade handlade om regler kring mat, omskärelse och rätt sabbatsfirande. Och det kan man verkligen fråga sig, att behövde de skriva på den tiden hyllmeter om sånt? För det som de ska borde skriva mycket om var det här: hör Israel, Herren vår Gud är en. Som är det här judiska, ska vi säga, trosbönen. Men om vi tänker lite mer i vår sammanhang. Är man med i en idrottsförening så går man ofta med idrottsföreningens träningsdräkt. Är man raggare eller MC-kille så går man med så kallade raggakläder och har den här 50-talsrocken och så vidare. Att man utmärker sig på ett speciellt sätt. Och man behöver inte gå längre på stan och se på människor. Så kan man ganska lätt säga att ja, men det här är en sån människa som gillar hårdrock. Och det här är en människa som gillar en annan musikstil. Kanske hiphop ser man ganska lätt vilka människor som gillar det. Och det här kallar sociologerna för subkulturer. Att leva i de här subkulturerna. Och inom kristenheten finns ju också subkulturer. Vi gör allt vad vi kan för att få ut syndakatalogen ur våra kyrkor. Och i vissa lägen har vi lyckats bättre, och i vissa lägen har vi lyckats mindre bra. Och det här är vad man kan kalla just för de här gränsmarkeringarna. Att för att judarna, eller de som var judar, så när de följde de här sabbatsfiranden, matreglerna och omskärelsereglerna, då såg omgivningen att de här var judar. Och de utmärkte sig på ett sånt sätt. Och jag menar, ibland har vi lite det här samma också. Just det här som, ska vi, jag vill inte stanna inför syndakatalogen, men man tar bara de här några typiska exemplen att så fort man gjorde ett litet felsteg utifrån det som stod i syndakatalogen, så fick man ett långt finger och kanske nästan kände att man inte välkommen till kom till kyrkan mer. Så var det ju förr i världen. Medan egentligen så skulle jag behöva vara tvärtom, att öppna famnen att Gud älskar dig. Så var inte med Jesus. Han förkunnade ett budskap som talar till människors djupaste längtan och inte anpassa sig efter den här subkulturen som fanns på den tiden. Istället för att sätta gränser så satt Jesus strålkastarljuset rakt på det centrala. Och när Jesus blev ombedd att definiera vad lagen egentligen gick ut på, så var det enkla svaret som han gav: älska Gud och människor. Jesus var konsekvent inriktad på det centrala i människornas inre. Rör de sig kring eller är de på väg mot det andliga livets centrum? Kärleken till Gud och kärleken till andra människor. Eller rör man sig bort ifrån det? Det är det som är det centrala. Älska Gud och älska dina medmänniskor. Men när vi lyssnar till det här, om vi tar till oss de här orden och lite själv tänker på en stund, hur är det med mig? Hur reagerar jag när jag träffar medmänniskor? Är jag beredd att sitta ner? Eller är jag som i den här liknelsen om samariten när han blev nedslagen, den här affärsmannen, och först kommer prästen som hade bråttom till liturgi, och sen kommer kantorn springande efter, och till sist så ser han att där kommer en samaritisk man, och han hoppades ju att den människan också skulle gått förbi, men han såg behovet, han stod sig ner, han tog in honom till värdhus, plåstra om honom och sa åt värdshusvärden att när jag kommer tillbaka, om inte han är bättre då, så betalar jag mer för hans vård. Då får vi se oss i spegeln en stund. Tänka, hur har vi det riktigt? Och det var därför som människor lätt blev chockade när Jesus påstod att de här religiösa ledarna och fariseerna som levde efter alla de här gränsmarkörerna i själva verket fann sig utanför Guds rike. Det var därför som Jesus kunde säga till tullindrivare och prostituerade som befann sig ljusår från den religiösa subkulturen men som hade vänt om till Guds rike, att de tillhörde riket. Jag kommer ihåg ett tillfälle som jag gång efter gång kommer tillbaka till över mitt liv. Jag är ju uppvuxen uppvuxen under kyrkbänkarna. För fick vara med på möten i ganska tidig ålder och har på det sättet kanske aldrig levt ett riktigt världsligt liv. Och vi är uppväxta inom den här evangeliska rörelsen och det här. Som tonåring så spenderade jag väldigt många somrar på det här lägerområdet Klippan dit ut i Mones. Först visade sig att jag var hjälpledare på läger, så var jag vaktmästare, så var jag lägerchef ett antal år och så har jag varit kock och lägerchef och håller på så här, så jag har väl spenderat kanske 10 somrar där. Och det här, under en av de här somrarna så börjar Gud liksom arbeta lite djupare i mig. Och jag börjar fundera liksom att det måste finnas någonting mer. Och i det här sammanhanget så läste jag mycket i det som finns i Första Korinthierbrevet 14 om tungotal och så här. Jag hade aldrig egentligen fått höra någonting. Jag hade kanske det enda jag hade fått höra var att de hade citerat den där ena versen där att tungotalet ska dö ut. Men vi ska inte bryta några teologiska utgrävningar kring det. Så jag minns, jag tror det här var sommaren 1995. Så satt jag där i den här så kallade vaktmästarbostaden. Jag var ensam, det var en söndagkväll och lägren hade tagit slut. Nästa läger skulle börja på tisdagen tror jag. Så jag hade några dagar på mig i nästa att vila upp då innan nästa läger skulle börja. Då satt jag en kväll och läste dem här och började be Gud att är det här verkligen sant? Så får du överbevisa mig nu. Och jag var liksom så där väldigt öppen för Gud. Och inte minns jag på vilket sätt det hände. Men helt plötsligt var Guds ande väldigt starkt över mig och jag fick börja tala i tungor. Och kände verkligen hur Gud la ner någonting i mig. En längtan att gå ännu djupare tillsammans med Herren. Och på ett sätt så här fick jag ta nästa steg ut i livet. Och sen efter det här så gick jag till armén och fick verkligen också där alltid ha Nya testamentet på fickan. Och till och med en gång när jag stod ute uppe, jag tror jag var uppe i Lappland vid en sån där post och skulle bevaka, så stod jag och läste ur mitt lilla ficktestament, och så kom någon hög general körande i bilen och jag skulle stoppa dem och fråga vad de hade för ärende, om jag skulle våga släppa in dem eller inte. Och det kändes lite så där att fort bort med den där bibeln nu då, och no, de såg inte och jag fick släppa in dem och så upp med den igen. Det var en sån där liten spännande tid som jag fick vara med om då, liksom att verkligen vilja växa. Och under de här åren tror jag att Gud lade en väldig grund i mitt liv. Att jag fick får idag säga ärligt att jag känner en trygghet i att vad som än händer i mitt liv så vet jag att Gud är med. Att jag är älskad av Gud. Att jag är frälst av nåd. Och till och med fast jag har haft en period när man, som vi brukar säga, när jag har varit ute i öknen. Så mitt ute i öknen så vet jag ändå att Gud älskar mig precis som jag är. Med fel och brister. Men i den här situationen så är det också att jag får börja träna att bli mer och mer lik Gud. Att växa andligen handlar inte bara om att anstränga sig mer, utan också att träna förståndigt. Det här är det som Paulus menar när han uppmuntrar Timoteus att öva sig i Guds fruktan. Att inse skillnaden mellan träning och fåfängliga försök är hemligheten till förändring och framgång på alla livets eller alla områden i livet. Om du ska försöka, eller om någon ska få en fråga, eller vi tar jag ska inte fastsätta mig vid flygen för då får ni ut. Men om jag ska få en förfrågan om att börja spela Bach, så tror jag att jag skulle säga att kanske om några år, om jag riktigt kämpar, så skulle jag kanske kunna lära mig några skalor. Alltså man måste ju lära. Och det här brukar man ibland säga den hårda vägen. Men jag skulle vilja svänga på er. Om ni skulle tvinga mig dit och jag skulle börja spela Bach, så det är väl det som vi kallar den hårda vägen. Och lite samma sak är det också med att leva ett kristet liv. Det är inte bara att ta med en klackspark. Det är inte bara liksom att, ja men nu klarar jag det här. Utan man måste, som vi läste i Romarbrevet också, man måste tänka, hur förnyar jag mitt sinne? Vilka intryck tar jag? Vad lyssnar jag på? Vad tänker jag? Hur reagerar jag i olika situationer? Alltså det kräver en målmedveten träning att kunna hålla en standard, hålla en nivå. Hur ska jag kunna lära mig att leva ett liv i förlåtelse? Inte det bara att
förlåt.
Ni vet, man menar ingenting. Utan att jag verkligen, när jag säger förlåt, så är jag beredd också att inte ta upp det här mera. Hur kan jag vara glad tillsammans med en medmänniska? Eller hur kan jag vara modig? Det här är liksom ärliga frågor som vi behöver ställa oss själva. Och att följa Jesus är helt enkelt att lära sig av honom hur man ska lägga upp sitt liv för att andens frukter ska få växa fram. Och det här kallas för andliga övningar. Många förknippar det här med lagiskhet. Eller till och med jämför det här med att ge ett nyårslöfte. Tidigare så upplevde jag de här övningarna också nästan som lite lagiskhet. Att oj, 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 hur ska jag måste göra så här nu? Men just när jag satt och läste den här boken av Ortberg, Livet jag längtar efter. Om ni inte har någon sommarläsning så kan jag rekommendera den boken. Så där lyfte han fram några punkter också, att en andlig övning är ingen barometer på andlighet. Andliga övningar måste inte vara obehagliga. Och andliga övningar är inte ett sätt att förtjäna Guds gillande. Andliga övningar har sitt värde i att de hjälper oss att göra det vi inte enbart klarar av i viljekraft. Jag menar, det är mycket vi vill, men det är inte allt vi klarar av. Ibland behöver vi hjälp. Och mycket av den här insikterna så jobbar vi också kanske med inom Samaria ibland också, att vi försöker hjälpa de här människorna att inse att jag måste träna mig för att bli nykter. Jag måste träna mig i att bryta gamla vanor. Jag måste träna mig i ibland så enkla saker som att ställa en väckarklocka så att jag stiger upp på morgon och stänga dörren och gå och lägga mig vid en viss tid för att få de här rytmerna i livet. Ibland behöver vi kanske lära en människa att koka mat, för de har inte satsat så mycket på det under sitt liv. Och ibland är det mycket av de här grundläggande sakerna. Men samma sak är det också liksom att ska jag lära mig att leva ett liv var jag får växa i tron, så behöver jag också tänka ibland på de här sakerna. En disciplinerad Jesu efterföljare är en människa som kan avgöra när det är rätt tid för skratt, rätt tid för varsamhet, rätt tid för tystnad, för tröstande eller profetisk upprördhet. Men här får vi också se att det är så många saker som vi behöver lära oss att ta in, att känna efter, var är vi nu? Och inte säga jag att jag är igenom, för jag är på väg. Och sen talar Bibeln också om att man behöver liksom lära sig att hitta den helige ande i sitt liv. Och nu när det är sommar och skönt, så kan man tänka på den här skillnaden mellan att åka motorbåt eller att segla. En motorbåt kan man lägga bensin i tanken, trycka på och styra precis nästan vart man vill. Men så är det inte med segelbåten. Visst hissar du segel och visst ställer du in dem, men utan vind kommer du ingenstans. Precis samma sak är det också i det andliga livet. Att visst kan vi jobba hårt i egen kraft, precis som en motorbåt. Men om vi vill ha Gud med, så behöver vi också be att den helige ande ger vind i våra andliga segel. Och en annan sak som jag ibland har själv brottats jättemycket med, så jag sa redan tidigare att ofta så lägger vi de här sakerna som bönen och ordet, det är det enda du övar upp dig andligen med. Men jag hörde talas om ett sammanhang var det var en mamma som var med i en cellgrupp. Och hon hade vid ett tillfälle berättat då att liksom innan jag fick barn så hade jag så mycket bra tid med att träna mitt andliga liv. Just det, hon hade tid att läsa och be. Men sen när hon blev mamma så hade hon ju inte tid för det här. Och det här hon fick då i ett samtal vidare lära sig att alltså, ingen hade någonsin lärt henne att de här dagliga omvårdnaden av sina små barn i en attityd av tacksamhet och bön om hjälp, om tålamod i motgångar kan vara en form av skolning i tjänst vars motstycke hon aldrig har upplevt. Att liksom, trots att du kanske inte alltid har tid att läsa så mycket, att be så mycket, så finns det ändå i alla situationer så kan man växa. Genom att man lär sig så växer man. Genom att man har en tacksam attityd till livet. Eller till och med ibland att man får vara på dåligt humör också. Ur de situationerna kan man också lära sig. Och det här, när jag liksom fick börja ta in de här och kanske fick uppleva att så här är det. Att vi är ibland lite trångsynt. Ordet och bönen. Och är du inte innanför det så är du utanför. Men så är det inte. Man är väldigt mycket med ändå. Genom att ta hand om en familj. Eller sin egen familj. Så gör man en jättestor gudstjänst. Och så är det precis alla perioder av livet. Så får vi den här chansen att växa. Att ge. Att ta. Att ge. Att ta emot. Och lär oss att leva i nuet. Det är någonting som vi har väldigt svårt med. Istället för att jag önskar att jag befann mig i en helt annan livsperiod någon annanstans. Så behöver jag se vad är det som jag kan göra idag. Vem kan jag hjälpa idag? Och en sista punkt om att växa som vi kanske kan vara bra att ta vara på också. Så en av tillvarons mest grundläggande lagar är den om rytm. Natt följer på dag. Så efter sommar kommer höst. Efter höst kommer vinter och vår. Allting är upplagt enligt olika typer av rytm. Och så är det också på det andliga området, säger John Ortberg. Att vi upplever tider av tröst. Vi upplever tider av förtvivlan. Under de här trösterika perioderna så tycker vi det är roligt att be. Då känns Gud nära. Bibeln blir levande. Och synden känns väldigt långt bort. Allt verkar gå som på räls. Men så kommer molnen. Och vinden blåser lite hårt. Och så känns det precis som allt det här är borta. Bibeln känns torr. Det är jobbigt att be. Gud tycks vara långt borta. Det är så lätt hänt att vi glömmer bort den här rytmens naturlag i det här sammanhanget. Att finns vi i någon av de här tiderna så måste vi också komma ihåg att de varar icke för evigt. Under de här trösterika perioderna så kan man felaktigt tro att äntligen har jag fått ordning på mitt liv. Och så kommer de här mörka perioderna så tror man att man har gjort någonting fel för att Gud blir arg på en. Men egentligen, så jag tror att båda de här tiderna, liksom i och med att livet går i rytmer, så under de här båda tiderna, under de här så kallade andliga högkonjunkturerna och andliga lågkonjunkturerna, så kan vi få någonting av Gud. Det är bara frågan, vilken attityd går jag in i dem med? Jag tror inte att jag bokstavligt måste pressa att komma igenom fyra verser i Bibeln. Om det känns tungt. Alltså missförstå mig rätt. I vissa lägen kanske är bättre att lägga sig ner och sova några timmar. Och så sen, när du har vaknat, då kanske det går lättare att läsa. Men det är bara viktigt att veta att Gud sviker inte trots att det kommer en lågkonjunktur på det här andliga humöret. Under sådana perioder så är det kanske ännu viktigare att vila. För man märker också en sak, om man har bestämt sig för att leva ett utgivande, kärleksfullt liv, så tar det jättemycket energi av en. Och då måste man också vara noggrann med att sova kanske lite mera för att orka. Jag tror att ni förstår lite vad som går här mellan de där två, mellan öronen. Och när man, oberoende om man är så att säga uppe på toppen, ner i dalen, så är Gud hela tiden där. Och det är ju det som att veta att jag är rättfärdig, att av nåden är jag frälst, som jag läst från Efesierbrevet. Så oberoende om jag har en downperiod, så gör inte så mycket, för jag är ju ändå frälst. Inte har jag blivit någon sämre kristen för det. Och inte är jag på det sättet någon bättre kristen heller först jag är här. Gud älskar mig lika mycket oberoende. Och Gud har också användning av vem som helst. Det är bara frågan, är jag beredd? I Bibeln kunde han till och med använda en åsna. Så då kan han väl använda mig också. Jag ska avsluta med att läsa några verser från Psaltaren 40 som på ett sätt visar lite på den här möjligheten, hur Gud hela tiden finns med oss, hur Gud hela tiden finns på en böns avstånd. Jag väntade ivrigt på Herren. Han böjde sig till mig. Han hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta, och de ska förtrösta på Herren. Här får vi egentligen se att när vi har de här djupa perioderna i vårt liv, när vi känner oss att jag har dyngat i näsan, så när vi ropar på Gud så hör han oss. Han lyfter upp oss, lägger våra fötter på en fast mark. Han påminner oss än en gång om att det som hände på korset, det är verkligt i ditt och mitt liv, den här stunden, just nu. Om du upplever att du finns ner i träsket, så är den här stunden en stund när Gud lägger ut sin hand och vill lyfta upp dig. Lyfta upp dig så du verkligen får börja på nytt med Gud. Och förstå att han vill ta dig vidare, vill låta dig växa, vill det bästa för dig. Jesus, jag tackar dig den här stunden för att vi bara får låta dig den här stunden lyfta upp oss. Jesus, jag ber om att vi ska få känna den kraft som uppväckte dig från det döda den här stunden. Att vi ska få ta till oss och växa. Jesus, jag ber att vi ska våga se oss själva i spegeln. Och med din hjälp kunna kamma håret på det sätt som du vill att vi ska ha det. Jesus, jag ber att vi ska kunna verkligen våga gå åt sidan när vi ser en brinnande buske. Jesus, jag ber att vi ska till och med få den styrkan att när det inte kommer någonting på tv så ska vi hitta den där off-knappen. Så vi verkligen får tid att be och söka dig. För jag tackar dig för att det är viktigt att söka dig. Och du har jättemycket för oss. Oberoende om vi var vi befinner oss i vår livsvandring så har du mycket att ge oss. Och jag bara tackar dig att vi får gå ut härifrån med fast mark under fötterna. För du lyfter upp oss. Jesus, jag tackar dig att du förlåter oss, du tvättar oss ren. Så att inte vi behöver känna den här syndigheten när vi går ut härifrån. Jesus, jag tackar dig för att för den som är i Kristus så han är en ny skapelse. Det gamla är förgånget, någonting nytt har kommit. Bara få tala ut över oss den här stunden. Att våra tankar ska få bli förnyade. I Jesu namn. Amen. Tack för att ni orkar lyssna.